Jo, god förmiddag, kära församling. För er som inte vet vem jag är så heter jag Christian Mölk och är föreståndare i den här församlingen. Och idag vet jag inte riktigt vad jag ska predika om, men jag har fått lite saker på hjärtat så det får komma ut lite huller om buller. Vi får se hur det går. Men i alla fall, om ni vill ha någon form av tråd i det hela så kan ni väl hänga med mig till Lukas kapitel 5. Och jag tror att alltså, någonting som ligger mycket på mitt hjärta det är att jag tror att många av oss på lite olika sätt vill tjäna Gud. Vi vill verkligen göra det. Vi har blivit frälsta. Vi har fått våra namn skrivna i livets bok. Vi vet att vi ska få komma till himlen. Men vi vill ju inte att den upplevelsen, att det ska vara en enda lång parentes ända tills vi kommer till himlen. Jag tror att de flesta av oss tänker att ja, men okej, fram tills vi kommer till himlen, då vill vi väl göra någonting för Gud under den tiden. På något sätt. Liksom. Och jag tror att Gud vill detta. Gud vill att han vill använda oss här på jorden. Han vill göra vår omgivning till en lite bättre plats. Han vill att du ska få blomma ut i dina gåvor. Han vill att du ska få helgas och allt så här liksom. Men hur hittar man det där? Hur hittar man liksom sin uppgift? Hur vet man vad jag ska göra liksom? Alltså, ja, det är inte alldeles enkelt. Och det vet jag därför att jag har pratat med många av er. Det är många som funderar och man vill liksom, man vill komma till sin rätt men man vet inte exakt vad och hur och sådär. Och det är en bra fråga tycker jag. Hur hittar man sin uppgift för Herren? Ska man liksom, eller är det bara pastorer som ska tjäna Gud? Och präster kanske? Är det och hur blir man där då? Då måste man ju studera teologi. Är det att studera i 5 år på ett universitet som gör att man kan tjäna Gud? Nej, det känns väl inte riktigt rimligt. Det vore ju konstigt. Och är det bara på scenen här man kan tjäna Gud? När man står och predikar? Nej, det känns inte heller riktigt rätt. Men hur gör man för att hitta liksom sin grej? Och det tycker jag att Jesus är så bra på att hjälpa oss in i. Men jag ska börja, innan vi läser lite från Lukas 5 ska jag faktiskt börja med mitt första avslutningsvis nu. Det var det den första. Att sammanfatta vad det är jag ska prata om idag. Så kan ni ha det här med er och så får ni efteråt säga om det var bra eller dåligt att jag började med avslutningen. Men i alla fall, det jag vill att du ska ha med dig i de här berättelserna vi ska kika på nu, det är att ställ dig själv till Guds förfogande. Ge det du har till Gud och haka på det som du ser Gud göra. De tre sakerna tänker jag är en väldigt bra start på att hitta det Gud vill använda dig till. Men då läser vi från texten. Lukas kapitel 5, vers 3. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sen satte han sig och undervisade folket från båten. Och när han hade slutat tala sa han till Simon, gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått någonting. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. Ibland så tycker min fru att jag är pinsam. Har det hänt er någon gång, ni karar som finns här? Nu är inte hon här, jag tror hon smet ut med barnen. Men hon tycker jag är väldigt pinsam. Det händer nämligen ibland att jag bjuder hem mig själv till människor. Jag tycker att det vore trevligt att kanske äta middag hemma hos dem. Och så bjuder jag hem mig själv till dem med familjen. Och det tycker hon är lite pinsamt. Nu kommer hon visst. Men i alla fall. För jag kan tycka att det är trevligt. Men om inte någon vill bjuda hem mig så kanske jag får bjuda hem mig själv. Liksom. Så tänker jag. Det händer. Här gör Jesus lite samma sak. Eller hur? Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, alltså Petrus. Han kliver rätt in i Petrus båt. Och jag vet inte om, alltså, om man har en båt liksom, eller vad det nu är, i sitt, alltså det som man har som sin grej. Och så kommer det någon som man inte känner. Och som bara kliver i. Och bara liksom, här ska jag vara. Alltså, känns ju lite så där. Vad håller han på med liksom? Nu kanske de var bekanta, men ändå. Ni fattar vad jag menar. Han är lite så där, kliver över gränsen när han kliver i båten. In i Petrus liv. Det som är hans. Det är han som bestämmer i den här båten. Det är han som vet vart skåpet står liksom, rent konkret. Alltså, det är han som bestämmer hur, vart de ska åka. Det är hans arbetsplats. Det är hans liv, den där båten. Och Jesus tar ett kliv in i hans liv. Och säger, här tänkte jag bjuda in mig själv. Och Petrus verkar inte ha någonting emot det. Jag tror också det. Hade man liksom stött på Jesus på det sättet. Ja, men okej. Varsågod då. Du är ju redan i båten, så känn dig väl välkommen. Sätt dig här. Här är en fin plats. Lite så där. Det känner jag igen mig i mitt liv. Jesus har alltid funnits i mitt liv. Han har alltid varit där liksom. Jag har alltid trott på Jesus, ända sedan jag var liten. Mina föräldrar har berättat för mig om Jesus, så jag har alltid trott på Jesus. Han har liksom fått kliva in i min båt, så att säga. Han har fått en fin plats. Sätt dig här du, Jesus, medan jag grejer med annat. Så kan du få sitta där och ha det trevligt. Du är så välkommen att sitta där. Ungefär så var liksom min relation med Jesus innan jag, när jag var 18 år och fick verkligen en stark gudsupplevelse. Jag tror att vi ibland gör så där att vi låter Jesus få ta, han får gärna vara där, men han får inte springa runt och greja för mycket i våra liv. Han får inte in och peta för mycket. I mitt liv, när jag tänkt tillbaka, innan Jesus fick komma och verkligen förändra mitt liv, jag kan inte minnas att jag någon gång har tänkt tanken eller sagt till Jesus, du kan få faktiskt vara med och påverka mig. Du kan få vara med och påverka hur jag relaterar till min familj. Du kan få vara med och påverka vad jag ska göra av mitt liv, vad jag ska bli. Du kan få vara med och påverka min skola. Nej, aldrig att jag har snackat någonting med Jesus om det. Du kan få berätta för mig hur jag ska ha mina relationer. Det har jag aldrig sagt till Jesus. Aldrig låtit han påverka det. Innan jag fick mitt möte med Gud. Mina framtidsval, min helgelse, mina relationer, mina vänner, min familj. Ingenting. Jesus fanns i mitt liv, men han satt där bara. Jag var okej med att jag trodde på honom. Men ja, möjligtvis, när det stormar i livet, då springer man dit till Jesus. Kan du hjälpa mig? Det märker du inte hur det skakar och båten håller på att sjunka och gå under. Kan du inte göra något, Jesus? Liksom? Då passar det, minsann. Då kan jag gå till Jesus. Men att han skulle få vara med och påverka annars, liksom, nej. Och här tror jag att Jesus börjar med att kliva in i Petrus liv. Han tar plats. Han skäms inte för sig, tydligen. Men det stannar inte där. Sen säger han åt Petrus, gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Den här texten har jag predikat över i det avseendet någon gång förut, så det ska jag inte gå in på nu. Nu vill jag bara konstatera att Jesus, som är en snickare, säger åt Petrus, som är en fiskare, hur han ska fiska. Har ni varit med om det någon gång? Att Jesus säger åt dig hur du ska leva ditt liv. Och då kan man ju, man skulle kunna förstå Petrus som han säger, ja, egentligen ungefär som han sa, liksom, vi har redan gjort, alltså, jag är fiskare, jag kan det här jobbet, vi har redan gjort det vi ska, det har inte gått så bra, vi får börja om, hoppas på bättre lycka nästa gång. Typ så. Om Jesus hade kommit till mig och sagt saker om mitt liv, då skulle jag kunna säga till han, du Jesus, tack, men nej tack, det är mitt liv. Jag vet väl bäst hur man lever mitt liv. Varför ska du in och peta i det? Liksom. Du känner väl inte mig? Det skulle man kunna ha sagt. Men Petrus, han gör faktiskt någonting annat här. Han först i och för sig ifrågasätter väl lite, liksom, vad vet du om det? Men sen säger han, men okej, för att du säger det, herre, så ska jag göra som du säger. Och det tycker jag ändå är en helt okej respons. Det är helt okej. Jag tror många av oss kan känna igen oss i det där. Han kanske inte egentligen trodde så där jättemycket på Jesus. Han kanske inte trodde så där jättemycket på att det skulle kunna bli ett mirakel här. Han bara, alltså, vi har redan försökt, Jesus. Men, okej, för att du säger det så gör jag det. Alltså, han trodde ändå på Jesus ord. Han tror kanske inte på att något kommer verkligen hända. Men han lyder Guds ord ändå. Och där tror jag att många av oss kan känna igen och säga, okej, vi kanske inte alltid har den bästa tron. Vi kanske inte förstår allting. Vi kanske inte... Men okej, jag tror ändå accepterar Guds ord. Man har ett ordnat liv. Fiskare, det var medelklassen. Jag tror många av oss kan känna igen oss i det också. Och man har ett ordnat liv, man har sina grejer, man lever på. Och så kliver Jesus in i våra liv och säger åt oss hur vi ska leva våra liv. Det blir lite utmanande. Men Petrus går före som ett bra exempel här och accepterar det. Och då får han vara med om att få komma ut i tjänst för Herren. Vi ska ta nästa exempel. Ni som känner mig vet att jag kan inte hålla mig borta från Gamla testamentet. Så nu ska det bli... Andra Moseboken, kapitel 4. Det är ungefär samma grej. Här är när Mose får möta Gud vid den brinnande busken. Och efter att de har haft en dialog, Gud och Mose, så ska Mose nu liksom få komma in i tjänst för Herren. Få sin uppgift. Gud säger åt han liksom att gå till fara och rädda Israels folk och allt det här. Och då så svarar Mose så här i Andra Moseboken kapitel 4, vers 1. Men om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord utan säger, Herren har inte uppenbart sig för dig. Då sa Herren till honom, vad har du i handen? Först vill jag bara stanna med det här. Här har vi till exempel på en person, alltså Mose då, som också tvivlar lite på Gud. Som Petrus gjorde på sätt och vis. Lite liksom. Ja, men alltså, är du riktigt säker på att det här kommer gå, herre? Men vad svarar Gud? Han frågar Mose, vad har du i handen? En stav liksom. Ni vet, en sån här, en herdestav. Han var ju herde, Mose. Han har gått med den där staven liksom och vallat får i 40 år. I 40 år har han hållit den där staven i handen. Och Gud frågar, vad har du i handen? Ja, en stav. Vad menar du, Gud? Liksom, vad har det med saken att göra? Det är väl en bra fråga. Men den där staven. Vet du vad Gud kunde göra med den där staven? Den där vanliga saken som Mose haft i handen i 40 år. Tänk nu på dig själv. De här vanliga sakerna som du går och bär med dig i ditt liv. Som du har haft liksom. Helt vanliga saker som du har burit på din datorväska i 40 år. Du har gått till jobbet liksom. Eller du har liksom ditt snickarbälte. Och Gud frågar, vad har du runt midjan? Vad menar du? Ett snickarbälte? Vad är det för fråga? Jag har en stav. Jag förstår att Mose liksom först bara tänker, varför undrar Gud vad jag har i handen? Men vet du vad Gud kunde göra med den där staven? Han kunde dela Röda havet med den där staven. Så att Israels folk kunde gå torrskodda genom havet. När Mose slog den där staven på klippan, vad hände då? Då forsade ut vatten så att Israel fick vatten. Vad hände när Mose höll upp den där staven när Israel krigade? Då segrade Israel. När han tappade den och blev trött så förlorade de. Eller hur? Vad har du i handen? Frågade Gud. Och Mose bara, en stav. Vad kan Gud använda en gammal torr gren till? Jo, han kan göra rätt mycket faktiskt. Och ibland tror jag att Gud vill använda det där vanliga som vi går och bär på varje dag, som vi inte ens tänker på längre, till någonting gott för sitt rike. Han kan använda precis vad som helst. Och Gud sa efter det här då till Mose, kasta den där på marken. Och så gjorde han det och så blev det en orm. Och det är en annan berättelse som jag inte ska gå in på. Men jag vill bara verkligen betona det här. Att vad har du i ditt liv som, när Gud tittar på dig, som man tittade på Petrus, en fiskare, och sa åt han, kasta ut de där näten. Ja, vad menar du Gud? Vad kan du göra med de här näten? Jag kan göra rätt mycket, sa Jesus liksom, typ. Jag har en stav, ja, visst, okej, jag kastar väl den på marken. Vad kan du göra med, vad är det för speciellt med en stav? Ganska speciellt faktiskt. Och när du tittar på ditt liv, liksom, vad har du? En sångröst, ett hjärta för människor som har det svårt. Vad har du i ditt liv? Ett snickarbälte? Kanske Gud kan använda det. Vad har du i ditt liv? Du kanske är jätteduktig på datorer. Du kanske är jättebra på sport. Du kanske är jättebra på växter och blommor. Alltså vad som helst. Det finns till och med så, det är helt otroligt. Alltså det finns ju människor som håller på och stickar och virkar. Har ni hört om det? Och det är som att till och med det kan Gud använda för att sprida sitt rike. Har ni hört om det? Kvinnor som samlas liksom och virkar och får prata om Herren och får be tillsammans och får bjuda med någon extra lite då och då. Och så sprids Guds rike och folk får möta Gud. Till och med små virkpinnar kan Gud använda. Det är verkligen helt otroligt. Och det här liksom återkommer hela tiden. Vad har du i handen som du kan ge till Herren och säga okej, använd mig. Jag har ingen akademisk teologisk examen. Jag kan inte tala inför folk. Jag kan inte rena med andra. Men jag har de här virkpinnarna. Kan du använda dem Gud så kör liksom. Jag är på. Lite den här inställningen tänker jag att ska man hitta sin uppgift i Guds rike så är det, man behöver göra sådär liksom. Ja, men alltså, om ni inte tror mig, fortsätt läs Bibeln. David, han plockar upp stenar. Vad kan Gud göra med en liten sten? Ja, han kunde fälla en jätte. Pojken med de fem bröderna och två fiskar. Vad kan Gud göra med det? Ja, ganska mycket. Eller hur? Visst, fortsätt, när man börjar tänka på det. Alla de här vardagliga sakerna som vi har i vårt liv, som vi tar för givet. Ger vi dem till Herren så kan han faktiskt använda det. Och jag tror att de flesta av oss har en massa vardagliga saker i våra liv. En blöja. En gitarr. En färdighet. Och det ena med det andra. Liksom. En bil. Allt möjligt. Nu ska vi se vart var vi någonstans. Sen i alla fall, vi behöver kanske inte läsa hela den här texten, men Mose börjar klaga. Och här är en till grej som återkommer ofta i det här. Mose börjar ifrågasätta, men jag är inte någon talare. Liksom. Min uppgift kan väl inte, Mose börjar tänka, liksom, jag kan ju inte gå till fara och jag kan ju inte tala för Israel, för jag är ingen bra talare. Nej, ibland är det faktiskt så att det händer att Gud ger oss en uppgift som vi faktiskt inte är så bra på. Därför att han vill visa någonting genom att använda den minst lämpade personen för någonting fantastiskt bra. Det kan vara så. Så Mose klagar här i texten om man läser vidare. Men då sände Gud, eller han hade redan tänkt på det. För att man kan se här i slutet att har du inte din bror Aaron, leviten? Jag vet att han kan tala och se, han är på väg, han är redan på väg. Alltså Gud hade tänkt på det innan. Han visste att Mose hade svårt för det här. Så han har redan tänkt på det. Han skickar Aaron, en broder. Han ska få hjälpa dig. Ibland behöver man en broder eller en syster. Någon som får liksom peppa en lite och stå tillsammans med dig. För det är inte alldeles enkelt att tjäna Gud helt själv. Och överallt i Bibeln så är det väldigt genomgående. Två och två, eller i team, eller tillsammans, i lag och så vidare. Att man gör saker tillsammans, man behöver det. Mose fick fortsatt vara den som talade till farao. Så frågan är varför Aaron skulle följa med. Jag tror det är just för att Mose behövde en broder som stod vid hans sida. När det var svettigt och jobbigt. Liksom. När det var nervöst. Jag tror att man behöver en broder. Och vi ser samma sak hos Petrus. Om vi tittar här. Liksom. Han hade också ett fiskarlag med sig. För att få upp all den här fångsten. Det återkommer liksom. Man behöver en gemenskap när man ska få tjäna Herren. Sen vill jag bara nämna någonting om att haka på det som Gud gör. Det vi ser att Gud gör. Det är en viktig aspekt av att få tjäna Herren. Vad ser du när du väl har ställt dig till Guds förfogande? Okej, du är välkommen in i mitt liv. Du har gett det du har till Herren. Jag har det här fisknätet, eller jag har den här staven. Jag ger det till dig, Herre. Du får göra vad du vill med det. Då behöver man också se, vad ser jag att Gud gör med detta? Och följ med. Det går inte alltid att tänka ut i förväg, men man ser att Gud gör saker mitt ibland oss. Då vill man vara med på det. Det är en viktig sak. Ofta är det så att Gud lägger sådana saker på vårt hjärta. Som jag nämnt någon gång förut för er, att ofta i början när Gud lägger saker på ens hjärta, då ser man det som en brist i församlingen. För det fattas ju. Eftersom man själv inte har kommit ut i det än och tjänat på det sättet. Man ser det som en brist i församlingen. Någonting saknas. Och ofta den spontana reaktionen på det är ju att man är kritisk till församlingen. För att församlingen inte gör detta. Men ofta är det då faktiskt, det görs inte därför att Gud har gett dig den uppgiften. Så du behöver få blomma ut i den här uppgiften och få tjäna Herren på det sättet som Gud har lagt på ditt hjärta. Jag tänkte avsluta här nu då, om det är okej, med två berättelser till. Jag skojar. Eller jag skojar inte, men ja. Jag ska bara jättekort nämna, för jag tror att ibland kan det vara så att man har hinder i vägen för att få tjäna Herren. Och i det här Lukas 5 som är dagens kapitel, då är det två till berättelser efter att Jesus har hjälpt Petrus ut i tjänst. Och det är att det kommer en sjuk, en spetälsk till Jesus. Och frågar honom, om du vill så kan du göra mig ren. Han vill också tjäna Herren, tror jag. Han vill bli frisk framförallt. Men han kommer till Herren. Han trodde att Jesus kunde göra mirakler. Men han visste inte om Gud ville. Har du varit där någon gång? Älskar Gud verkligen mig? Vill han använda mig? Jag tror att Gud kan använda, han kan göra vad han vill. Men vill han använda mig? Jag vet inte. I alla fall, den här sjuke personen kommer till Jesus med sin sjukdom. Det var det han hade. Han gav det till Jesus. Om du vill så gör mig ren. Och tänk här nu, han säger inte om du vill gör mig frisk. Han sa om du vill gör mig ren. Han visste att det fanns någonting annat som var hans kanske primära bekymmer. Jesus gör honom frisk. Han hade en stark tro, men han visste inte. Han tvivlade på Guds kärlek. Så där kan det vara ibland. Om vi har ett liv fyllt med trasighet, sjukdom, bekymmer och besvär, då kan man starkt tro på Guds mirakler. Men vi vet inte om Gud älskar oss. Men Jesus rörde vid honom. Han hade inte behövt göra det. Det fanns vid den här tiden en tro att spetälska smittade. Och att man blev ceremoniellt oren av det. Men Jesus rörde vid honom. Och istället för att Jesus blev oren, så blir mannen helad. Så där blir det. När vi kommer med våra orenheter till Jesus, så blir inte Jesus oren. Utan vi blir friska. Vi blir hela. Och sen säger Jesus åt honom att gå och visa dig för prästerna. Varför ville Jesus att mannen som blev helad skulle visa sig för prästerna just? Jo, förmodligen därför att där var bristen på mirakeltro som störst. Vilket är lite ironiskt. Och sen, den sista lilla korta berättelsen här. Så firas en lam man ner genom taket på ett hus där Jesus befinner sig. Och vill att han ska få bli helad och hans vänner. Och Jesus pratar med honom först och säger: min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Jesus nämner inte till en början hans förlamning. Utan säger bara: du har fått förlåtelse för dina synder. Mannens problem var inte primärt hans sjukdomstillstånd eller hans förlamning. Utan att han hade känt skuld i sitt hjärta. Och Jesus förlåter honom för de här synderna. Och sen blir han också helad. Men det är som att det var inte det viktiga i den här berättelsen. Utan att han får förlåtelse. Ibland kan det vara så. Vår egen känsla av skuld och skam hindrar oss från att tjäna Gud. Och Jesus behöver liksom förlåta dig. Och du behöver liksom komma till Herren med de sakerna. Och sen skickar faktiskt Jesus honom hem. Den spetälske skulle till prästerna och berätta att det har skett mirakler. Så att de ska få tro. Men den här mannen, han skulle hem. Jag tänker mig att förmodligen därför att det var där det fanns de här bekymren med förlåtelse och skuld. Han behövde få komma dit och få göra upp med sin familj kanske. Vi ska be tillsammans. Men jag vill bara på något sätt betona de här sakerna. Liksom. Ja, vad har vi för avslutningar? Ja. Ställ dig till Guds förfogande. Säg välkomna Jesus in i ditt liv. Gör som Petrus, låt han få komma in i båten. Men låt han också faktiskt få säga åt dig hur du ska leva ditt liv. Det kan vara jobbigt. Det kan vara liksom, beroende på hur det funkar. Liksom. Kan man få spontant reflektioner. Liksom, varför ska du bestämma hur jag ska leva? Varför ska du säga åt mig? Liksom? Ja, det är en rimlig respons. Men samtidigt, det är Herren vi pratar om. Kanske han har rätt att göra det faktiskt. Ge det du har i ditt liv, dina fiskenät, dina stavar, dina grejer, ge det till Herren och säg: om du kan använda det här så gör det liksom. Du är välkommen. Och sen när du börjar se att Gud gör saker, ja men var med på det som Gud gör, för han kommer göra saker liksom. Var där och agera. Då tänker jag, då är chansen ganska stor att man får en uppgift från Herren. Vi ska be tillsammans och kan stå upp tillsammans. Och så gör vi som Petrus nu då. Vi välkomnar Jesus in i båten. Vi välkomnar honom in i våra hjärtan. Och säger till Jesus: du får vara här. Du får in och peta i mitt liv. In i min personlighet.